Vi förenas i bön. Kära Herre, du som en gång ska komma för att döma levande och döda, kom du också till oss ikväll genom ditt ord och bered oss för din ankomst. Gör den saken levande för oss att du verkligen ska komma en dag för att skilja fåren från getterna. Och lär oss vilken grunden är för att vi ska få kallas till din himmel. Och Herre, ge oss också en iver att berätta om den vägen för våra medmänniskor, så att ingen av dem vi träffar på och umgås med en dag ska säga: varför har du ingenting sagt? Tack Herre för att du vill komma med oss med din ande och förklara för oss vad Mose berättar för oss och vad det har för betydelse för vår frälsning och för vårt liv. Förklara du ordet genom din helige ande, så mycket vi behöver veta. Herre, hör oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Förra gången hade vi Första Mosebok 15, som ju är en märklig beskrivning av förbundet och hur Gud ingick förbundet med Abraham. Och där finns också de här starka orden, att Herren räknade Abraham hans tro till rättfärdighet. Och vi gick igenom också då de ställen i Romarbrevet och Galaterbrevet som anknyter till det här. Nu kommer vi till en berättelse som på ett sätt verkar att vara lite parentetisk. Berättelsen om Hagar och Ismael. Och sen kommer vi till löftet om Isak och förordningen om omskärelsen. Och det här betyder att vi kommer att ganska mycket ikväll också anknyta till dopet. För omskärelsen är gamla förbundets dop, eller gamla förbundets sakrament. Vi börjar då från 16 kapitlet med vers 1. Och ska ta då så där lite en vers i taget. Abrahams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom, men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Vi har många gånger redan fått höra om det här att Sarai var barnlös, ofruktsam. Och det här var en stor plåga för henne. På den här tiden var det ju i synnerhet en statusfråga. Nu i det här avsnittet som följer så kommer åter Abrahams och Sarais tro att prövas. Eller vi kan se hur de vacklar i sin tro. Abraham har om och om igen fått löftet att han ska bli stamfar till ett stort folk. Och när han nu senast fick det här löftet, så då utgick han ifrån att det är Ismael. Nej, förlåt mig, nu går jag för långt framåt, för att det har han ännu inte tagit sig för. Han har fått ett löfte, men han vet ännu inte hur det ska gå till, eftersom han är barnlös. Men det är här nu som han börjar fundera. Och det är framförallt Sarai som börjar fundera. Abraham har löfte att få barn. Och det vet Sarai om, och det är ju, förutom att det är ett stort problem för henne, så är det också samtidigt ett problem att hur ska Gud kunna uppfylla sitt löfte när Abrahams hustru Sarai då inte har några barn och inte kan få barn. Och Sarai sa till Abraham: se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. Det här är en bitter Sarai som talar här. Det är Herren som har gjort mig ofruktsam, säger hon. Hon måste hitta någon att chilla på. Och vem skulle det vara om inte Gud? Som rår över allt. Att han inte har gett henne något barn, så det kan inte hon rå för. Det måste ju vara Herrens fel. Herren har gjort mig ofruktsam. Men hennes bitterhet är så stor, eller hennes saknad av barn är så stor, att hon måste tillgripa en försöka med en utväg. Att få barn var det viktigaste en kvinna på den tiden kunde ha. Det var den viktigaste statussymbolen. Och det fanns en sån praxis att om hustrun inte kunde få barn, så kunde mannen gifta sig med hennes tjänstekvinna, och denna tjänstekvinna födde barn inte bara åt mannen, utan barnet räknades som husmoderns barn. Det blev adopterat. På det sättet kunde en slavinna återställa hennes status i samhället. Och det är nog säkert en tung sak. Det visar ju hur fruktansvärt tungt det var att vara barnlös. Det måste ju vara en tung sak för henne också att säga åt sin man att han ska gå till slavinnan och ligga med henne för att hon ska föda barn. Det var förnedrande. En väldig uppoffring. Och nu kan man nog också se ur den här texten att Abraham inte nu direkt drivs av någon lust till Hagar. Han är inte en sån som allt för många husbönder har varit när de har haft netta pigor i sitt hus. Så de har tagit dem kanske mot deras vilja. Och liksom utlevt sin lusta med dem. Men Abraham, det antyds inte på något vis att han skulle ha tyckt att det där är spännande eller det här är intressant. Han lyssnar till Sarais ord. Det är hennes förslag. Han tar hennes ord på allvar. Och ingenting säger att han kände sig på något sätt engagerad eller tillfreds med det här. Men han ser det också som en möjlighet att hjälpa Gud att uppfylla sitt löfte. Mycket, mycket spännande situation det här. När Abraham hade bott 10 år i Kanans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Tidpunkten får vi veta igen en gång. Nu är Abraham 85 år. Han kom till Kanan då han var 75 och Sara är 75 år. De har nu på sätt och vis gripits av desperation, men de kommer ihåg Guds löfte. Och det intressanta här är att de tycker de måste vara med för att förverkliga det här löftet, för att uppfylla det här löftet. De måste ju göra någonting det också. Gud har lovat och så har han sagt om dem att de ska få barn. Vad gör de i sin tur för att få det här löftet? Så nu blir Hagar en andra hustru, och det var som sagt motiverat det här utifrån gängse sed, för att sen barnet skulle adopteras av hustrun som hennes son. Luther säger om det här att här ser man mitt i det här märkliga förfaringssättet som inte är vanligt kutym hos oss och som kan tyckas verkligt, verkligt konstigt, så kan man se att äktenskapet hålls i ära. Det är ju inte så att Abraham tar henne vid sidan om som en frilla som väldigt många kungar och furstar har gjort, alltså i hemlighet eller som en offentlig hemlighet. Alltså så att folk vet om det men man låtsas inte om det. Idag skulle ju kvällstidningarna verkligen skriva om sånt här och göra det till en stor grej. Men på den här tiden och väldigt mycket senare så har man alltid respekterat de här kungarna och stormännen, så att de har fått ha sig såna här flickor vid sidan om. Men det är inte en sån. Abraham tar henne till hustru. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla. Äkta säng obefläckad. Och det, eftersom det var den tiden sed, och Jesus sa ju också att det var på grund av era hjärtans hårdhet skull som Mose tillät er att ta en andra hustru. Eller att skilja sig var det i det fallet. Det, man kan tillämpa det på det här också. Det var inte så vanligt sen på Mose tid, men här på patriarktiden var det vanligt att de tog sig flera hustrur. Metoden var förstås orätt. För de skulle ha litat på Gud. Inte skulle de ha tagit saken i egna händer. Och det här får också konsekvenser. Det blir mycket olyckligt efter det här, vad som sker. Och han gick in till Hagar, vers 4, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Nu ser vi en syndig stolthet här hos Hagar. Hon började förakta sin husmor. Och det här, det var en dubbel förnedring för Sarai. Förutom det att hon var barnlös själv, så får hon nu pikar av sin slavinna som börjar förakta henne, som liksom retas som barn retas med varandra. För att nu är hon högre i status än vad Sarai är. Sarai har inga barn och är därför en ringaktad ställning. Det finns ett parallellfall. I första Samuelsboken 1 berättas det om Hanna. Och hennes man Elkama, han hade två hustrur. Den ena var Hanna och den andra var Peninna. Och där heter det att Peninna retades med Hanna för att hon var barnlös. Peninna hade barn. Och det här blev ett problem för henne. Ett stort problem, så att hon for till templet och grät där. Och sen så lovade ju då Gud. Hon lovar Gud att om hon får en son så ska hon ge denna son till Gud som en nasir. Och så fick hon en son, det blev Samuel. Så det känns igen där på det stället. Och så vers 5. Då sa Sarai till Abram: den orätt jag utsätts för ska komma över dig. Jag la själv min slavinna i din famn. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren ska döma mellan mig och dig. Sarai vädjar till Gud om att hon ska få rätt gentemot Hagar. Och nu låter hon den här skulden och den här bitterheten över sitt tillstånd vila på Abraham. Det var ju Abraham som fick löftet att bli far. Och det här uttryckssättet, Herren ska döma mellan mig och dig, det är ett uttryck som är ett väldigt skarpt uttryck för en konflikt. Vi har en likadan konflikt i första Mosebok 31. Vi kan slå upp det och titta på det. Första Mosebok 31. Där gäller det Laban och Jakob. Och då så kan vi se där i slutet av kapitlet. Det efter att Jakob har flytt, Laban förföljer honom. Och så försonas Jakob och Laban på nytt. Och i vers 51 och 52 heter det: Laban sa vidare till Jakob: se detta röse och denna stod som jag rest mellan dig och mig. Detta röse ska vara ett vittne, och stoden ska vara ett vittne, att jag inte ska fara till dig förbi detta röse, och att inte heller du ska fara till mig förbi detta röse och förbi denna stod med onda avsikter. Och så kommer i vers 53 ett motsvarande uttryck: Abrahams och Nahors Gud, han som var deras faders Gud, ska vara domare mellan oss. Det här uttrycks nu i försoningens ögonblick, men det vittnar om att det har varit en skarp konflikt. Och det här är som en utsaga som påminner om domstols ed. Nu tar alltså Sarai till ett sådant uttryck som visar då att hon ungefär drar Abraham inför Guds domstol. Hon utber nästan straff över Abraham för det här, vad han har gjort. Eftersom hon inte har fått den frukt, den lön eller det löfte, den uppfyllelse som Gud hade lovat. Så kommer vi till vers 6. Abraham sa till Sarai, se din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst. När då Sarai bestraffade henne flydde hon bort från henne. Abraham är en saktmodig man. Han lugnar Sarai genom att försäkra henne fulla befogenheter. Hagar är hennes slavinna. Och han kommer inte med förordningar hur hon ska hantera henne. Hagar har ju naturligtvis uppfört sig dåligt. Så med den tiden sed så var det bara rätt att bestraffa henne. Men det kan tänkas att den här bestraffningen var rätt så hårdhänt. Men Abraham ger alltså henne rätten att bestraffa den uppstudsiga Hagar. Men nu har det här som följd att Hagar svarar med en dubbel bestraffning mot både Abraham och Sarai. Hon ger sig iväg. Hon flyr. De mister sin slavinna. Samtidigt mister de, eller hotar att mista, den son som Hagar bär på. Ismael, som ska födas snart. De ska alltså mista den förmån som de har trott att de har skaffat sig själva. Genom att Abraham tog sin tjänste, tog Sarais slavinna till hustru. Så hon har nog tänkt ut det verkligen. Men det är klart att man kan också se det så att det är inte lätt att vara i anställning hos en husmor som slår en. Då är det helt naturligt att hon tänker, ja, jag far tillbaka till Egypten där mitt hem var. Mer än en kvinna har flytt från sin man på det sättet. Och kanske också från svärföräldrar i någon mån. Det här är alltså en hämndaktion som Hagar ställer till med. Om det nu inte är i första hand då ett sätt att bevara sitt liv. Men knappast kunde den gudfruktiga Sarai vara så hård. Det är svårt att tänka sig att hon som har levt med Abraham och som är så saktmodig. Och det här, hon prisas ju också som för sin trohet och godhet av Petrus. Men hon lämnas inte. Gud söker upp henne. Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Den källa som ligger vid vägen till Shur. Hon är vid en vattenkälla. Hon är på väg nu halvvägs bort till Egypten. Så hon har hunnit ganska långt. Då kommer Herrens ängel. Vem är han? Ängel betyder sändebud. Det finns många sådana här ställen i både i första Mosebok och andra Mosebok där det talas om Herrens ängel också senare. Och man kan ju konstatera utifrån sammanhanget att han talar i Guds namn, som det står i vers 10. Herrens ängel sa vidare, jag ska göra dina efterkommande så talrika. Vem annan än Gud kan säga så? Och så tilltalar Hagar honom i vers 13 som Gud. För där säger hon sa, du är den Gud som ser mig. Därför säger våra fäder att det här var den preexistenta Kristus. Det var han som var före människobliv, eller preinkarnerade Kristus. Han som var hos Gud förrän han kom till världen som Guds enfödde son. Det är genom honom som Gud talar. Han är ordet. Och det är han som också kommer och ger sina besked, sina bud, sina förordningar som han också gör i det här fallet. Han sa, ängeln alltså. Hagar, Sarais slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor, Sarai. Vi ser här att det är en större gestalt än en vanlig människa. En vanlig människa kunde knappast ha veta Hagars namn och att hon var Sarais slavinna. Han frågar två saker, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarar bara på en sak, jag kommer, jag är på flykt från min husmor Sarai. Hon vet inte precis vart hon ska fara tydligen, fast hon vet riktningen. Då sa Herrens ängel till henne, gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. En order. Det var med makt som han sa det här. Vad fanns det för förutsättningar att hon skulle lyda? En främmande man, där är ju en vattenkälla i öknen, kommer och säger till henne vad hon ska göra. Vad har hon för orsak att lyda? Det finns en makt i de här orden. Ett maktbud. När Gud kommer direkt med sina befallningar till människor så kan människan inte trotsa. Han handlar omedelbart. Då han handlar medelbart genom sitt ord, då kan vi människor trotsa. Hagar kunde inte. Gud har nu andra planer med Ismael. Ismael är ännu inte född, men han ser till att han ska födas och få sin framtid som är utstakad färdigt. Hagar ska ödmjuka sig under sin husmor Sara. Det är det rätta och riktiga. Vi vet ju det också av Paulus förmaningar i Efesierbrevet bland annat, Kolosserbrevet, att en slav ska vara ödmjuk under sin husbonde. Hon ska inte sätta sig upp mot henne. Hon ska respektera Guds ordning i familj och samhälle. Så har vi vers 10. Herrens ängel sa vidare, jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Ett liknande löfte som Abraham har fått tidigare. Det får nog Hagar också. Jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Gud ger det här löftet i sitt eget namn, jag. Och det här upprepas sen också på ett par ställen. I 17 kapitlet, vers 20 och i 25 kapitlet så berättas det hur det går i fullbordan, det här. Och det är ett löfte som är entydigt och klart. Sen 11 versen. Sedan sa Herrens ängel till henne, se, du är havande och du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael, ty Herren har hört hur du har lidit. Ismael betyder Herren hör, eller Gud hör. Ismael blev arabernas stamfar och muslimernas löftesson. Och vi hade förra gången en fråga om det här med hur muslimerna talar om att Abraham skulle offra Ismael och inte offra Isak. Det här kommer vi ju till i 22 kapitlet, men jag kan ju redan nu säga att det är nog bara så enkelt att det står i Koranen att Muhammed har lyft över det här stället från första Mosebok och tillämpat det på sitt sätt. Och vi vet ju att första Mosebok är ju långt, långt mycket äldre än vad Koranen någonsin är, så att det är ju därifrån källan och platsen där dit det har förts. Jo, hon fortsätter vidare. Ja, det är ängeln som fortsätter vidare. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Det här låter ju lite underligt, det här han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och det är faktiskt ett uttryck som är svårt att tolka exakt. Det finns ett ordet ansikte finns med i det här. Han ska vara mot deras ansikte. Och det här kan man också eventuellt sätta i samband med han ska vara mot alla och allas hand mot honom. Alltså att han ska vara i krig med sina bröder. Och så har det också tolkats ibland. Det är en fiendskap som finns mellan Sarai och Hagar som också ska överföras till deras söner och deras efterkommande. Han ska vara som en vildåsna. Det är också ett ord som Martin Luther säger att han vet inte vad det där är för djur. Inte har han sett någon sådana. Och tydligen är det frågan om ett djur som då lever i öknen och som råmar. Och det här låter höra upp sin röst och som slår bakut och springer och hoppar och som man inte får någon ordning på. Sån ska Ismaels efterkommande vara, det vill säga araberna, det arabiska folket. Och deras plats är i öknen. Vildåsnan är i öknen. Det finns ett ställe till där det talas om det där samma emot alla. Det kan också översättas öster om. Och det kan alltså betyda att han ska vara österut. Någonting sånt. Det finns också i 25 kapitlet det där. Vi kommer att se på det när vi kommer dit. Men det är som sagt lite svårtolkat det där ordet. Och så har vi då Hagars respons. Hon gav Herren som hade talat med henne ett namn. Hon sa, du är den Gud som ser mig. För hon tänkte, har jag verkligen fått se en skymt av honom som ser mig? Hon gav Herren som hade talat med henne ett namn. Hon gav honom namnet Gud som ser. Det här en skymt av honom, så det kan också anknyta till det här att se Gud från ryggen. Som ju det berättas om Mose i andra Mosebok 33, hur han bad om att få se Gud. Och Gud sa, jag ska låta hela min härlighet gå förbi dig där du står där på klippan. Han ställde honom på en klippa, på en bra plats nära honom. Och så sa han, sen, jag ska täcka över dig när jag går förbi och sen när jag har gått förbi ska du få se mig på ryggen. Och det här är ett uttryck som liknar det här. Har jag verkligen fått se Gud på ryggen? Eller en skymt av honom som ser mig? Det är inte så många som har gjort det och Hagar fick en särskild nåd till det här. Och då har man gett ett namn åt det här stället. Därför kallar man brunnen Beer Lahai Roy. Den ligger mellan Kadesh och Bered. Den här platsen kom sen att bli Isaks boplats. Det omtalas i 25 kapitlet just att Isak bodde där vid Beer Lahai Roy. Ett ganska invecklat namn. Och så står det, Hagar födde en son åt Abram. Och Abram gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. Det var Hagar som hade fått veta att han ska heta Ismael. Nu är det Abram som ger namnet. Han erkänner alltså honom som sin son genom att ge honom hans namn. Och han följer då ängelns order. Ängeln hade sagt att han ska heta Ismael. Abram var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Det är igen en tidsbestämning här, även om vi inte skulle ha behövt den, för han var ju 85 när Gud uppenbara sig att han åter ska få en son. Sådär, och då kommer vi till 17 kapitlet, som då behandlar ett förnyat löfte med ett nytt namn. Abram kommer att få ett nytt namn och likaså Sarai. Och här ges också löftet nu konkret om Isak. När Abram var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa, jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Tänk vad tiden går. Abram var 75 år då Gud först uppenbarade sig för honom. Nu är han 99. Redan då han var 75 år, så lovade han honom efterkommande. Det har nu gått 13 år sedan Ismael föddes. Så Ismael har kommit upp i tonåren Och enligt den tidens sed så var man vuxen då man var 13 år. Halvvuxen förstås, men han fick upptas i det, bland männen. Nu uppenbarar han sig för Abraham igen för femte gången. Och nu presenterar han sig med ett nytt namn. El Shaddai, Gud den allsmäktige. Jag är Gud den allsmäktige, Herren El Shaddai. Det här namnet anknyter till fasthet och till berg, bergfast. Och det är alltså med betoning då på att det han lovar, det håller han. Så han vill understryka sitt löfte. Att löftet, när Gud lovar någonting, så då står han fast vid sitt löfte. Det här gör han nu för att han förbereder honom för ett underbart budskap. Hittills har inte Abraham förstått att det var Sara som ska föda en son. Han har hela tiden nu levt i tron att det var Ismael som ska göra det. Det är en chockerande nyhet som han får nu. Abraham har ju inte alltid kött sig som Gud har avsett. Han har tvivlat, han har begått synd genom att ljuga. Och det var ju också i förra kapitlet, i 15 kapitlet så sa ju Abraham, mig hade du inte gett någon arvinge, någon efterkommande, fast du hade lovat. Han levde i otro. Men ändå kommer Gud tillbaka och säger nu att han ska leva i lydnaden som kommer av tro. Vandra inför mig och var fullkomlig. Ostrafflig, hette det i 1917. Alltså han ska leva på ett sånt sätt så att ingen kan anklaga honom för att ha levt orättfärdigt. Han ska leva i den lydnad som kommer av den tro som han har visat, som han har bekänt. Och nu blir han då förberedd för det här budskapet som kommer i nästa verser, några stycken. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig, och jag ska föröka dig mycket. Förbundet kommer nu tillbaka, är det ett nytt? Nej, det är inte ett nytt förbund. Gud har tidigare redan slutit det förbundet. I 15 kapitlet gjorde han det genom att gå av och anmälan köttstyckena som Abraham hade satt fram. Och han har lovat honom att det här förbundet är att han ska få en talrik avkomma. Och det upprepar han nu. Jag ska föröka dig mycket. Jag ska göra ett stort antal av dig, kunde man också säga. Förbundet har alltså nära anknytning till en talrik avkomma. Och han har tidigare hänvisat till himlens stjärnor och till markens stoft. Försök räkna om du kan. Så stor ska din avkomma bli. Det är alltså inget nytt förbund. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom. Det här att falla ner på sitt ansikte, det är ju ett uttryck för ovärdighet. Vördnad inför en som är större. Och när man faller ner på sitt ansikte, då faller man ner raklång, pladask på mage och låter ansiktet vila mot marken. Så att man inte på något vis liksom skulle resa sig eller finnas ovanför marken, utan man är helt nere vid marken. Det här var den tidens sätt att visa sin underordning och ovärdighet. Så sa Gud då vilket förbundet skulle vara. Detta är mitt förbund med dig. Du ska bli en fader till många folk. Fader till många folk återigen en gång. Det handlar om just att han ska bli en far till många folk. Och det ska förknippas med att det för människor är omöjligt. Det syns ingen möjlighet att det ska uppfyllas. Och han väntar sig att Abraham ska tro på löftet. Att Gud är allsmäktig. Jag är Gud den allsmäktige. Ni ska lägga märke till också att uttryckssättet nu här säger att det är folk. Du ska bli fader till många folk. Och det betyder hedna folk. Det betyder inte enbart det folk som Gud har utvalt till sitt folk på jorden. Och nu vet vi att Ismael blev inte fader till många folk. Det är arabstammarna han är stamfar till. Så det är inte riktigt det som man skulle tänka på när man hör att Ismael skulle bli den som han blir stamfar till. Utan det här syftar vidare att alla släkter på jorden ska bli välsignade genom honom. Och det betyder att alla som tror på Jesus, från alla folk och stammar och folk och tungomål, alla ska bli välsignade. Det är många folk det. Och nu kommer då namnändringen. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Det här är nu ett sigill på löftet när han får ett nytt namn. Det nya namnet skiljer sig från det gamla med en bokstav i hebreiskan. Bokstaven he, som kommer in emellan. Abra-m. Abra-h-h-he. Och det här är en... Det här har en stor symbolisk betydelse. Därför att Abram betyder upphöjd fader, en hög fader. Då är det hans egenskap i sig som det avser. Alltså att Abram är själv en upphöjd fader. Men när den där bokstaven skjuts in så blir det en referens till den fader som ger Abraham hans många folk. Det är Gud som fader som tankarna går till. Det refererar till det här, kan hända att hålla in mig lite nu här, vi ska se. Egentligen så sa jag tvärtom här, alltså det första, att upphöjd fader. Så har jag läst och så har jag skrivit åt mig i min anvisning, men det glömde jag. Så jag tar om det där. Alltså den här upphöjd fader, det betyder att den som är över alla fäder. Abraham betyder att han är fader till många. Det är hans egenskap av fader som det handlar om. Och det här betyder nu att Gud visar åt Abraham hans plats inför Gud som hans tjänare. Abraham är underställd. Upphöjd fader är ovanför honom. Det är klart att man kan tolka det där på många olika sätt. Det här är en tolkning som går tillbaka på Luther. Och betydelse har det på det sättet att han får i sitt namn ett sigill på att han ska bli en fader till många folk. Och så förtydligar han. Jag ska göra dig mycket fruktsam. Låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig. Det här kommer sen senare tillbaka 10 verser senare till Sara. Och sen kommer det också att upprepas till Jakob. Precis motsvarande ord. Nu var det så att Ismaels efterkommande aldrig blev någon mäktiga kungar. Det finns inte i historien någon sån som skulle ha varit av den storheten som kung Salomo var. Kung Salomo hörde till Isaks efterkommande. David också. Och Jesus, inte minst. Här har vi namn på 3 kungar som verkligen har låtit höra talas om sig. Jag ska låta folkslag komma från dig. Det är ju också ett talesätt som anknyter till det vi sa tidigare om de många folken som genom Jesus, genom tron på Jesus ska bli räknade som Abrahams barn. Så vers 7. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Gud förbereder Abraham på att det här förbundet, Abraham ska vi säga nu för att han heter Abraham i detta nu. Förbundet som han tidigare bara har talat om, det ska nu förverkligas rent konkret. Och igen har man det här talesättet, ett evigt förbund. Jag har flera gånger förr sagt att det där alltid anknyter till den tidsålder som Gud mäter ut. Och vi vet ju att det var gamla förbundets tid. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Ja, egentligen man kan också tolka det här ett evigt förbund annorlunda. Alltså inte bara så att det här förbundet var gamla förbundet. Utan det förbundet skulle också förnyas i Kristus. Det eviga förbundet, det gäller ju Abrahams sanna barn. Den som tror på Jesus. Det som är fullbordan av alla löften. Så på det sättet är det också i en bokstavlig mening som vi tänker det är ett evigt förbund. Och vers 8. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Löftet om landet hör till förbundet. Det var ju en del av det också som Abraham fick där i 12 kapitlets första verser. Och här ingår förbundsvillkoret som sen fastställs närmare vid Sinai. Gud är folkets Gud när de håller hans förbund och allt vad han har föreskrivit. Jag ska vara deras Gud. Det innefattar just det här att det ska vara mitt folk. Tyvärr kom det inte att bli så på grund av folkets avfall. Utan Gud fick lov att förskjuta dem från sitt ansikte. Även om han inte någonsin försköt sitt löfte eller bröt sitt löfte. Utan upprätta, restaurera folket. Så kommer vi då till omskärelsen. Gud sa ytterligare till Abraham, du ska hålla mitt förbund. Du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och det är just det som finns inskrivet också i föregående vers. Jag ska vara deras Gud. Du ska hålla mitt förbund. Du och dina efterkommande i alla släkten, från släkte till släkte. Det följer alltså nu en instruktion för den andra parten. Det blir nu som två sidor. En tvåsidig karaktär av det som i 15 kapitlet var enbart en sida. Nämligen Guds avtal, Guds löfte till Abraham. Nu blir det dubbelsidigt. Abraham ska lova att hålla det bud som Gud ger. Och det är nog ett specifikt förbud. Påbud som Gud ger Abraham. Detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Nu kommer det klara bestämmelser om just denna procedur, omskärelsen. Och det ska gälla alla män och pojkar från 8 dagars ålder. Det ska inte gälla kvinnor. Och det här, vi vet ju av Kolosserbrevets 2 kapitel speciellt att det här förbundstecknet är en bild för dopet. För där talas det om hjärtats omskärelse. Och det här är ett tecken som bekräftar rättfärdigheten av tro. Vi ska titta på Romarbrevet 4. Så får vi då anknyta igen till det som vi var inne på förra gången. Vi ska lite senare också återkomma till Rom 4. Och det är vers 11 som vi här läser. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tron. Och den ägde han redan som oomskuren. Vi kan också titta tillbaka på de två föregående verserna. Paulus frågar om den här saligprisningen som David prisar i psalm 32. Om den gäller endast de omskurna, alltså judarna efter köttet, eller om den också gäller de oomskurna. Och då går han tillbaka till Abraham i vers 9 och 10. När var det som tron räknades Abraham till rättfärdighet? Jo, skedde det sen han blev omskuren? Nu vet vi svaret. I 15 kapitlet läste vi att tron räknades till rättfärdighet. Därför att Abraham trodde Gud. Nu i 17 kapitlet kommer omskärelsen. Det här använder Paulus som ett argument. Ett mycket viktigt argument. Nämligen, tron kommer först. Sen kommer omskärelsen som bekräftelse på tron. Som ett sigill. Det är gamla testamentets sakrament det här. Alltså det det är en sak som är tecknet på Guds förekommande nåd, kan man säga. Och vi kan också väldigt gärna jämföra med dopet i det här avseendet. Alltså, det att om ett barn blir döpt, så kan man säga att det blir inte döpt så att det är självt orsak till dopet eller till nåden som det får i dopet. Utan Guds nåd finns före. Guds nåd som har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och det är det här som är just det Paulus huvudpunkt här. Att Guds nåd går före tron. Tron ska ha någonting att gripa om. Och därför så understryker han att omskärelsen kommer först efter det att Abraham förklarades rättfärdig genom tron. Tecknet och bekräftelsen kommer som en förstärkning för att påminna om livet sen i det här förbundet. Det är inte vår handling, det som vi utför, som är det avgörande. Utan det är att Gud fanns före. Ännu till det här med ni ska köra bort er förhud. Det är ju intressant att det som sker här, det sker på mannens fortplantningsorgan. Det som för livet vidare från släkte till släkte. Och samtidigt så är det ju så att det här är det organ som allra mest förknippas med ett orent liv. Oomskurenheter betecknar i andlig mening hårdnackad otro. Ni kan tänka på hur Stefanus anklaga i Apostlagärningarna 7. Det ska vi också titta på förresten. Vi kan gärna ha ett märke här vid Romabrevet, för vi ska tillbaka hit. Men om vi tittar på, eller jag kan åtminstone läsa det. I Apostlagärningarna 7, vers 51. Där Stefanus slutar sitt tal med att säga: hårdnackade är ni och oomskurna till hjärtan och öron. Alltid står ni emot den heliga ande, ni som era fäder. Oomskurenheten blir ett uttryck för hårdnackad inställning mot Gud. Obotfärdighet. Att gå emot den heliga ande. De här judarna måste ju ha, de blev ju väldigt rasande när de hörde det här. För Stefanus pekar verkligen på kärnan. För de hävdar ju att de var omskurna. Och därför hade de rätt ställt med Gud. Och nu säger Stefanus att de var oomskurna till hjärta och öron. Till hjärtat för att de inte hade ett rätt hjärta. Till öron därför att de inte hörde. De var döva. Det finns en intressant översättning i New English Bible, där, eller version kanske det heter, heathen still at heart and deaf to the truth, hedningar ännu i hjärtat och döva för sanningen. Så det här som här översätts med oomskurna till hjärta och öron, hedningar ännu hedningar i hjärtat, trots att de sa sig vara judar och skröt med det, så är det ändå hedningar i hjärtat. Och det är döva för sanningen, trots att de har haft Guds ord med sig. Då blir omskärelsen en symbol för andlig rening. Det blir att skära bort det onda från dess källa. Och det här medför smärta. Och det är en påminnelse också om att livet i köttet ofta är smärtsamt. Det finns också ett ställe i femte Mosebok som just använder de här uttrycken. Femte Mosebok 10. Vers 16. Där Mose går igenom buden och allt vad de har fått sig föreskrivet. Så uppmanar han dem. Vers 16. Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade. Precis samma mening. Omskär ert hjärtas förhud. Det vill säga ta bort det onda som leder er till synd. Så läser vi vidare i första Mosebok 17, vers 12. Släkte efter släkte ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de är 8 dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köpts för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling. Det här gäller alla i huset, också främlingar som har blivit en del av Abrahams barn. De blir alltså Abrahams barn eller Abrahams släkt genom att de köps och blir en del av husfolket. Samma sak med de efterkommande som köper slavar. Och alla barn som är yngre än 8 dagar, de är medlemmar av Gudsfolket redan när de tillhör familjen. De har inte gjort uppror mot förbundet. Martin Luther går igenom i det här sammanhanget ganska mycket om de, hur det är med dem som inte blir omskurna. Alltså de som dör innan de är 8 dagar gamla. För det var många barn som dog innan de blev 8 dagar. Och det här har han ju också då anknutit till dopet om och hur det går med barn som inte hinner bli döpta. Och han säger att de har inte gjort uppror mot förbundet. Det är föraktet för sakramentet och Guds ord som fördömer. Det som inte har hunnit bli föremål för denna Guds handling, de vilar i Guds barmhärtighet. Omskärelsen är alltså inte detsamma som att ta upp i Guds folket. Där blir det en skillnad till dopet, för dopet är ju då en upptagning i Guds familj. En inympning. Men omskärelsen, det blir en bekräftelse, ett sigill på att man tillhör förbundet. Och samma sak gäller kvinnorna även om de inte blir omskurna. De är medlemmar genom sina män eller genom att de tillhör familjen. Och det här var samma också. Och en motivering till varför man i urkyrkan döpte hela familjer. Hela familjen hörde intimt samman. Man kunde inte skilja dem från varandra. Det som gällde en man, huvudmannen i familjen, det gällde också hela familjen. Han säger vidare. Den som är född i ditt hus och den som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund. Och han inkärper speciellt att den som är född i huset och den som köpts för pengar ska omskäras. Ingen skillnad mellan dem. Det är verkligen ingen rasism här. Notera, Hagar som var från Egypten blev Abrahams hustru. Och finns ingenstans i de här tiderna antytt att det skulle finnas någon rasism gentemot dem som hade annan hudfärg. Eller andra, vara av andra folk. Inom annat än att Guds egendomsfolk skulle hålla sig separat från de andra. På grund av att de inte skulle blanda sig med hedningarna för att dyrka deras avgudar. Skillnaden finns mellan de omskurna och de oomskurna. För nu kommer det. Men en oomskuren av manligt kön, en som inte fått förhuden bortskuren, han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Det här är liktydigt med dödsstraff. En oomskuren fick inte del av gudsfolket. Och när det gäller gudsfolket, den här teokratin under gamla testamentets tid, så var det att tillhöra folket, det var att vara medlem i gudsfolket och leva. De som inte var omskurna kunde inte vara med i gudsfolket. Och om man var så förmäten och så hård att man inte ville bli omskuren, så måste man dödas. Och det här motsvarar i det andliga avseendet en uteslutning från Guds rike, den eviga förtappelsen. Och det säger alltså ut att den som inte vill låta sig ledas till Herren och tror på honom ska köras bort, utrotas ur Guds folk, kommer att ställas utanför på den yttersta dagen. Och medan vi lever här så ska en sådan inte ha någon plats i Guds församling. Han ska utvisas. Det vill säga det här. Uteslutas med kyrkotukt som också Jesus undervisar i Matteus 18. Sen får då Sara ett nytt namn. Gud sa till Abraham: din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Sarai betyder furstinna. Nej, förlåt, Sara betyder furstinna. Sarai med J efteråt, eller I efteråt, så betyder min furstinna, alltså Abrahams. Men nu ska hon bli många folks furstinna. Och hon blir nu upphöjd till Guds mor för Guds utvalda folk. Så hon blir på sätt och vis en motsvarighet till jungfru Maria. Så får hon också välsignelse. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Och kungar över folk ska komma från henne. Och här har vi parallellen till det som var i sjätte versen om Abraham. Kungar över folk ska komma från henne. Gud ger en klar anvisning om hur han ska göra det. Han säger att Sara ska få en son. Sara ger samma löfte som Abraham fick i vers 6. Och då heter det så dråpligt här på sätt och vis. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sa för sig själv: skulle det födas barn åt en man som är 100 år, och skulle Sara föda barn, hon som är 90 år? Här finns, igen har vi här en bevisning av vördnad genom att han faller ner raklång med ansiktet mot jorden. Och så gömmer han bort ett leende från Gud. Och han bara talar lite för sig själv. Det går ju inte att gömma det för Gud. Men det finns lite olika uppfattningar, och det skulle vara här verkligen behov att jag skulle kunna analysera det där ordet ordentligt. För att i en del översättningar så talar man om att han skrattar. Och det här med leende, det kan ju i och för sig vara ett brett leende. Så det är verkligen en sån där fröjdefullt uttryck av glädje. Men man får ju lite den uppfattningen att det uttrycker ett tvivel. Lite som när Sara log sen, berättas i nästa kapitel. Det som avgör hur vi ska tolka det här, det är nog Paulus. Och nu ska vi avsluta det här med, vi måste stanna här lite mitt i kapitlet. Men vi ska avsluta det med ännu en sak från Romarbrevet 4. Vad Paulus säger här om Abrahams tro. Romarbrevet 4, vers 19 och några verser till. Eller från 18 redan. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron, då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Paulus är övertygad om att Abraham hade en tro som inte svek. Så utgående från det här så ska vi väl förstå det här skrattet eller det här leendet som en förundran. Någonting av det som man kan känna också när man känner det riktigt gott så här. Så liksom blir man glad i ansiktet och ler och är till freds. Nu säger Gud åt honom, det är Sara som ska föda en son. Men han uttrycker ändå en förundran, hur ska det gå till? Det får vi återkomma till nästa gång. Vi ska då anknyta till det här lite och gå lite mera in på det. Och nästa gång blir det om 2 veckor. Vi har ännu en gång förrän vi tar julpaus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.